Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kristdemokraterna har då beslutat att kalla till extra partifullmäktige och vi gör det därför att ni inte längre har förtroende för Sara Skyttedal.
Ny kärnkraft kan bli nästan dubbelt så dyr än vad man tidigare trott.
Ska Sverige satsa på stora kostsamma investeringar i infrastruktur och försvar bland annat? Eller hålla i slantarna, det är diskussionen som förs just nu när det finanspolitiska ramverket ses över.
Investeringsbehovet i framtiden är stort.
Socialdemokraterna...
Ja, jag ska svara på
frågan. Ja, men nu och tidigare, att ni beskriver då att ni har stått för en stram migrationspolitik. Ger ni en hederlig bild av er politik de senaste mandatperioderna?
Min fråga, herr talman, och den är riktad framförallt till Magdalena Andersson. Skäms ni inte över denna totala skamlöshet?
Ja, hur ska vi se på Socialdemokraternas historieskrivning när det gäller migrationen? Har partiet fått orättvist mycket stryk för en öppna gränserpolitik som egentligen var ett borgerligt projekt? Eller borde Magdalena Andersson skämmas? Dyrare kärnkraft, kommer det sabotera regeringens planer? Borde Israel portas från att sjunga i Eurovision? Gör dåliga vägar och eftersatta elnät att det nu är dags att gasa på och slopa överskottsmålet för statens finanser. Och så turbulensen såklart i KD. Skyttedal petas och känd röst från veckopanelen plockas in. En timme om veckan som varit. Varmt välkomna. Magnus Thorén heter jag. Ja, och välkommen säger jag till panelisterna. Josefin Utas, ingenjör, samhällsdebattör och tidigare slöseriombudsman. Välkommen.
Tack så mycket.
Lars Kalmfors, professor emeritus i internationell ekonomi. Välkommen, du med.
Tack.
Och Filip Botström, kriminalvårdare och tidigare ordförande i ungdomsförbundet SSU.
Tack så mycket.
Och veckorna så här långt, hur har ni haft det? Lars.
Kallt.
Ja, kallt är det ju.
Ja.
Är det slitsamt?
Ja, det är ju kallt när man rör sig. För kallt för skidor också idag.
Ja, åker du mycket skidor annars?
Ja, en del.
Veckans politiska snackis, hörrni, Josefin, det är på grund av den som du sitter här idag.
Ja. Ja, precis. Ja, ja, vill du? Du pratar om det första ämnet där med Skyttedal och Alice Teodorescu.
Jajamän, Kristdemokraternas Sara Skyttedal petas just som partiets första namn i EU-valet. Och det ser ut som att det blir Alice Teodorescu Måwe som tar platsen istället. Och Alice Teodorescu Måwe, hon har ju förutom att hon har suttit mycket här i veckopanelen också varit involverad i Moderaterna och borgerlig opinionsbildare. Du fick samtalet från mig igår kväll.
Mm. Ja, hur kändes precis. Det? Ja, det var trevligt. Det är alltid trevligt att vara här. Ja,
vi är glada att du är här också.
Men det är ganska mycket action, får man säga, det som händer i KD och med Alice och sådär. Lite action. Medierna gillar väl det också. Men,
absolut, ja. Det gör man ju. Jag ska säga för transparensens skull, igår kväll så innan vi spelade in det här så fick vi ju veta från Alice Teodorescu Måwe att hon tyvärr inte kunde vara med i veckopanelen som hon brukar tillsammans med just Filip och Lars. Men att vi snart skulle förstå varför, och det gjorde vi ju nu idag när vi spelar in, när det kom fram att hon ska bli KDs toppnamn i EU-valet. Där. Lars och Filip, hur känns det för er två att förlora tredje benet?
Ja, jag är inte så förvånad över turbulensen runt Sara Skyttedal. Kanske mer förvånad över Alice, eftersom jag uppfattade henne mer knuten till Moderaterna tidigare. Så det var en överraskning.
Mm. Ja, Sara Skyttedal, hon får ju lämna, som man förstår idag, delvis därför att, eller mycket på grund av att hon ska ha, under tiden hon inte stod på listan, det var ju turbulent i fjol där kring om hon skulle vara toppnamn eller inte för KD. Då ska hon ju approchera Sverigedemokraterna och erbjudit sina tjänster, och därför så åker hon ut nu för att hon inte har varit ärlig med det där. Och så tar de in Alice Teodorescu Måwe då, som i sin tur är kopplad också till ett annat parti, fast Moderaterna.
Ja, men hon har inte varit lika hårt kopplad förstås.
Nej.
Så att, men det är förvånande, det händer mycket. Det har ju varit samma hos Liberalerna som har tagit in Corazza Bildt, så att det finns en del som man kan vara förvånad över.
Alltså, som icke-borgerlig så känns det som att det är lite rörigt i borgerligheten ibland och svårt att hänga med i turerna. Men jag tycker att det är ett piktdrag. Jag tycker att det är, ja, det är tråkigt för oss såklart. Vi har varit en rolig och dynamisk trio, men jättekul för Alice. Och jag får ju önska henne ett stort lycka till i sin nya roll och hoppas att det går bra i valrörelsen, även om jag inte kommer rösta på henne. Men,
det kommer du inte göra.
Nej, det kommer jag inte göra. Det kanske inte kommer som en förvåning. Men jag tror att hon kommer säkert bidra till att kunna lyfta Kristdemokraternas frågor på ett bra sätt. Hon är en jätteskicklig samhällsdebattör. Jag tror säkert hon kan göra en bra arbete i Bryssel också.
Men man får säga att det är ett ganska stort steg för Alice att gå från opinionsbildaren då, för hon har inte varit så hårt knutet till Moderaterna, och sen gå in på, liksom, rakt in i politiken på det här sättet. Det är lite förvånande, tycker jag.
Mm. Det är inte alltid det där steget är så lätt heller, har man sett historiskt.
Nej, verkligen inte.
Men det är ett mindre steg kanske via Europaparlamentet.
Mm, det håller jag med om. Det
blir någon slags inkörsperiod där om hon kommer in. Vi ska prata mer om det här, vad det kan betyda och vad det säger om situationen i Kristdemokraterna om bara en liten stund. Men vi går vidare först med några andra kortämnen. Miljöpartiets språkrör Marta Stenevi är sjukskriven, meddelade hon i veckan. Hon skriver på sociala medier att hon varit sliten, delvis på grund av alla läckor och spekulationer kring partiets kongress i höstas. Att hon trodde att det skulle räcka med återhämtning under julen och krama barn, men att hon nu måste kliva av ett tag. Josefin Utas, det här med att vila upp sig över julen, brukar det där funka?
Ja, men jag hoppas väl att man kan vila lite grann, men ja. Nej, det är alltid tråkigt när människor mår dåligt. Så det är trist. Men alltså, politik är tufft. Och ja, ibland så pallar man inte trycket. Eller på grund av familjesituation och allting, att det blir för mycket. Och då är det ju bra att ta en paus, som hon gör då. Men att som jag förstår det, så vet hon inte när hon kommer tillbaka. Och jag tänker att det kanske är bättre att lämna helt för att verkligen se till att man mår bra och lämna plats för någon annan också. Alltså, det skulle vara bättre för Miljöpartiet. För visst har de ju till språkrör, men ändå. Jag tänkte att hon skulle kanske snarare lämna helt.
Filip Botström, du har ju bakgrund inom politiken också, SSU.
Ja, precis. Nej, jag tänker snarare tvärtom, att den här annars så utskällda språkrörsmodellen visar sig nu kanske ha en fördel åtminstone, att man faktiskt har en kollega som kan steppa in och att man inte är, så att säga, beroende. Och jag måste säga att jag kan ju själv av egen erfarenhet dela med sig av att det räcker inte att åka på julledighet. Jag åkte till Kuba i 3 veckor och tänkte att det skulle på något sätt rädda mig. Men jag gick ju själv in i väggen hösten 2016.
Och hade det något med en taxiresa att göra?
Det var ju den som kom sen, va?
Ja,
men liksom arbetet inför och stressen under mitt första år som SSU-ordförande gjorde att jag också gick in i väggen. Men till skillnad då från Märta Stenevi och därefter andra politiker, så hade jag ju inget intresse eller lust eller mod att prata om det. För jag tänkte ju att, precis som Märta också beskrivit, nu har man fått ett stort förtroende, det finns stora förväntningar, man vill inte göra folk besvikna och inte visa sig svag, varken mot det egna ledet eller för den delen mot politiska motståndare som man kanske tänkt sig då skulle kunna göra politik utav det. Så jag tycker att hon är helt rätt att vara transparent och öppen och ta sig den tid som krävs. Och det är inte några veckor det handlar om. Man behöver oftast mer tid. Och skulle det visa sig då att man inte kan komma tillbaka, då är det ju såklart så att då kommer man inte kunna fungera i den rollen. Men just nu, och säkert under överskådlig tid, så kommer Miljöpartiet kunna klara sig med det andra språkröret. Det är jag alldeles övertygad om.
Lars Calmfors, det andra språkröret, Daniel Heldén, han och så att säga, hans dåliga samarbetsförutsättningar med Märta Stenevi var ju det också som hon syftar till. Det är det man pratar om väldigt mycket kring kongressen i höstas, den här iskylan mellan de två, att Stenevi inte hade velat ha Heldén som parhäst och så. Om det stämmer, att komma tillbaks då, det måste bli knivigt.
Ja, jag har ingen möjlighet att, så att säga, bedöma arbetsklimatet och personliga relationer där. Men jag menar, jag har ju förstått, jag har aldrig sysslat själv aktivt med politik utan mera rört mig i utkanten. Men det är klart att jag har förstått att det är oerhört utsatt och särskilt när man blir ifrågasatt så blir det ju nästan alltid ett mediedrev. Och kan man kanske nästan tala om i Märta Sten i viss fall ett tag. Så att ja, jag känner stor så att säga, medkänsla även med sådana som jag inte så här gillar politiskt. Det är inget uttalande just om Märta Stenevi, men att de kan hamna i väldigt utsatta situationer och som det helt enkelt är svårt att hantera. Det har jag den största förståelse för.
Mm. Hörrni, vi går vidare med något som få miljöpartister gillar, nämligen kärnkraft.
Kärnkraft kan bli nästan dubbelt så dyr än vad man tidigare trott. Det visar nya siffror från Vattenfall som SVT tagit del av.
Elpriserna väntas öka och då har även ny kärnkraft ansetts lönsam i 2 av 3 scenarier. Med de nya, högre prisnivåerna från Vattenfall så faller den bilden.
Ja, det får ju en påverkan på våra scenarier definitivt. Då byggs det ju andra alternativ istället som är mer lönsamt.
Ja, Energimyndigheten sist där i klippet från Aktuellt i veckan. Statliga Vattenfall, de har tagit in offerter som visar att ny kärnkraft blir betydligt dyrare per levererad kilowattimme än vad Energimyndigheten räknat med i sina antaganden hittills. Och det här väntas då ställa ännu större krav på subventioner från staten. Josefin Utas, kan det här leda i slutändan till att det blir ingen ny kärnkraft som regeringen ändå har investerat tungt i och aviserat?
Det är lite svårt för mig att bedöma. Jag kan inte riktigt de här detaljerna kring det här. Men det är klart att det kommer att kosta pengar. Så jag hade ju hellre velat sett att man hade behållit fungerande kärnkraft istället för att få panik och behöva bygga snabbt för att ha energi och el att tillgå. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer.
Lars, man brukar ju peka på andra stora fördelar med kärnkraften, att den är stabil och håller stabiliteten i elnätet och sånt där.
Ja, det är planerbart.
Det är planerbart, ja.
Utom när det inte fungerar.
Utom när det inte fungerar, precis. Men när det inte blåser.
Ja, så är det ju. Nej, men alltså, det enda man kan säga här är väl att osäkerheten om kostnaderna är ju monumental. Jag menar, vi vet att kärnkraftverk som anlagts på andra håll ofta har blivit väldigt mycket dyrare än man ursprungligen planerade och det har tagit mycket längre tid. Och jag tror väl också att det är klart att det behövs statliga garantier och förmodligen subventioner för att bygga kärnkraft. Kan man ju vara lite orolig för. Kommer det att bli väldigt dyrt för staten? Så det skulle kunna dra iväg väldigt långt. Samtidigt har jag svårt att se att man skulle våga låta bli så att, säga, att ändå bygga ut en hel del. Men det är inga lätta beslut.
Filip, är det rimligt uttaget att hålla på med de här gissningarna och antagandena om vad kärnkraften ska kosta per kilowattimme? Eller så att säga, ska man strunta i det bara bygga ändå?
Därför nej, det ska man ju inte. Nej. Och det är rimligt att försöka sätta prognoser och inte minst för allmänhetens skull upplysa om så att säga, för- och nackdelar och möjliga konsekvenser. Men det som Lars säger är svårt. Det enda vi med säkerhet vet är att i jämförbara länder, man brukar tala om både Storbritannien, Frankrike och Finland, så har det mycket riktigt blivit dyrare av lite olika skäl. Och det är viktigt att man är transparent med att den osäkerheten finns. Och att man också i det här läget upplyser allmänheten om att det kan vara så att staten kan behöva gå in med stora belopp, antingen nu då eller längre fram. Det tror jag i och för sig det finns ett politiskt stöd för. Den stora utmaningen är väl om man låser sig fast vid just det här energislaget. Just för att osäkerheten är så stor och andra projekt i andra länder har försenats samtidigt som behovet av energi är akut nu, så behöver den nuvarande regeringen och Sveriges riksdag se till att inte låsa sig fast bara vid det här energislaget. Vad kan man göra parallellt nu, de kommande åren, och inte bara ha förhoppningar om ett energislag som kanske kan ge full effekt om 10, 15, 20 år?
Mm. Hörrni, det här att till och med energifrågorna har blivit någon form av del i kulturkriget nästan. Alltså är man,
man kan nästan avgöra på folk, är man för eller mot kärnkraft, för eller mot vindkraft, så är man liksom woke eller extremhöger eller röstar på Vänsterpartiet eller så här, mm. Demokraterna. Är vi på väg ur det där? Eller är det fortfarande den här frågan låst på ett olyckligt sätt?
Det blev väl lite bättre efter valet ändå. Att det, då var det ju, alltså valrörelsen var ju inte bra. Det var ju väldigt extrema ståndpunkter om stålskogar. Och, så då var det ju väldigt polariserat. Och, kanske man ser ändå vissa tendenser till att man kan komma, att, komma överens.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men det finns väl ändå ganska stort stöd för att vi ändå behöver kärnkraft i någon form eller att vi ska behålla den kärnkraften vi har. Så har det ju inte varit säg för 10 år sedan. Så att liksom flocken har, det har blivit lite mer flock och att man är överens.
Allt behöver här, inte vara en del av kulturkriget.
Nej, jag ser nog inte riktigt den här frågan som i mitten av kulturkriget just nu.
Nej.
Men sen är det väl också så att, nu ska jag försöka minnas tillbaka till valrörelsen, det känns som en jättelång tid sedan. Men det jag tror som man från vänsterhåll, delar av vänsterhåll, vände sig mot var väl just att det här liksom kletades ihop som en klimatfråga. Alltså, jag tror att många socialdemokrater har ganska lätt att tala om kärnkraft när vi pratar om energibehov, hur viktigt det är för att klara konkurrenskraft och så vidare. Men när det blev den enda stora centrala frågan från borgerligheten när alla frågor om miljö och klimat skulle prata, jag tror det där det blev en infekterad konflikt, mm. där miljörörelsen, vänsterrörelsen slog bak ut och sa, hur kan det här vara den stora frågan när vi har så många andra frågor som är centrala. Nu efter valrörelsen upplever jag att kärnkraften, där den hör hemma, handlar om svensk konkurrenskraft, energibehovet, hur ska vi klara jobben och tillväxten framåt. Och där är kärnkraftsdiskussionen helt central.
Mm. Men kanske att det där behövdes, alltså en stor kraft och liksom att man verkligen diskuterade och grottade i den här frågan för att folk skulle förstå den. Och inse att okej, vi tycker kanske att det behövs ändå.
Mm. Och om vi har nya reaktorer på svensk mark 2035, det får väl framtiden utvisa. Vi lämnar Vattenfall och kärnkraften och går vidare till det här.
Nu kräver Vänsterpartiet att Israel inte ska få tävla på grund av kriget i Gaza.
Beklagar avbrytelsen. Det pågår en krig. Oj, oj, oj.
Så här såg det ut under helgens deltävling i Oslo när aktionsgruppen för Palestina protesterade mot Israels medverkan i Eurovision i Malmö. Och i Finland så kräver 1300 ur musikbranschen att Israel stängs ute från tävlingen.
Mm, röster har höjts för att Israel ska portas när Eurovisionsschlagerfestivalen, som i alla fall den kallades förr i tiden, det är väl Eurovision nu för tiden, den hålls i Malmö i maj. Kriget i Gaza såklart, orsaken. Arrangören EBU, de meddelade häromdagen att Israel ändå kommer att få delta. Filip, är det ett rimligt krav det där med tanke på kriget i Gaza att Israel inte borde vara med?
Jag förstår kravet och jag förstår vart det kommer ifrån och jag förstår de som är kritiska till att EBU så lättvindigt verkar slå ifrån sig frågan. Inte minst med tanke på inkonsekvensen från EBUs sida. De har ju förvisso under lång tid sagt att vi, så att säga, vi är opolitiska, vi är en sammanslutning av tv- och produktionsbolag. Sanningen är ju dock den att Eurovisionen ju bildades ur en politisk idé att, så att säga, föra samman människor från krig genom musik. Och också att EBU genom sin historia har tagit politisk ställning och värderat olika konflikter. Har gått in och försökt censurera, uppmana medlemsländer att stryka texter och till och med diskvalificerat länder tidigare. Så att man nu så att säga säger sig inte kunna eller vilja ens bedöma den här frågan utifrån det helvete på jorden som just nu utspelar sig i Gaza. Det tycker jag är inkonsekvent och lite märkligt. Sen själva sakfrågan är ju komplex och det går ju inte att likställa Rysslands vidriga invasionskrig mot Ukraina mot Israels legitima försvarskrig mot Hamas. Även om jag förstår och tycker själv att proportionerna är ju helt orimliga och det som nu utspelar sig i Gaza förtjänar, tycker jag legitimt hade varit att EBU också tar med det i sin beaktning.
Så de hade kunnat säga nej till Israel, hade du förstått?
Det hade de ju kunnat göra utifrån hur man tidigare har värderat olika saker. Sen säger inte jag att det vore rätt beslut. Jag tycker det är lite mer komplex än så.
Ja, så jag har aldrig varit särskilt intresserad just av Eurovision, som man då ska säga numera. Jag har aldrig riktigt förstått den hypen runt det. Och jag vet inte, så det är väl inte den allra viktigaste frågan. Men däremot så tycker jag, väl tänker ungefär som Filip då uttryckte det, att det finns ju en massa saker som vi borde ha reagerat mera mot när det gäller Israel, eller som vi bör reagera mot mer nu. Och jag tänker på hela bosättningspolitiken som hela västvärlden, inklusive Sverige, borde ha reagerat hårdare mot. Och inte minst det som händer nu då med så att säga, övergrepp från bosättare och fördrivningar. Och sen då förstås att även om Israel har i allra högsta grad legitim rätt att försvara sig mot det som fruktansvärda som hände, så verkar det ju ändå vara ett oproportionerligt våld. Det är för många civila som drabbas, och att man inte har släppt in leveranser av medicin, livsmedel och så vidare. Så att det finns behov av mer markering från västvärlden, det tycker jag.
Josefin, för eller mot Israel i Eurovision?
Ja, det blir ju så svartvitt. Alltså det finns ju saker att diskutera kring den här frågan, absolut. Och det kan man göra också, men man kan ju försöka välja sina platser och tidpunkter. Och just Eurovision känns olämpligt. Jag tycker bara att det ger lite olycklig polarisering och politisering där vi inte behöver ha det.
Alltså det svåra är väl gränsdragningen hela tiden. Nya konflikter och nya ställningstaganden.
Ja, precis. Det gör det jättesvårt. Så jag tycker det är lite onödigt att rycka upp den här, alltså driva frågan i det här sammanhanget också, just att det ställer människor på olika sidor. Ja, var står du? Ja, står du på den sidan eller på den här sidan? Liksom för eller emot Israel. Det är lite olyckligt. Vi behöver ha ställen där vi samlas kring någonting annat.
Och så får gärna vi driva de andra frågorna. Gärna markering, men i ett annat.
Ja, precis. Ja. Och i mer diskussionsform. Här handlar det om, ska Israel vara med eller inte?
Mm. Okej, då är det dags för sista kortämnet den här sändningen, Skyttedal Gate.
Kristdemokraterna har då beslutat att kalla till extra partifullmäktige för att fatta beslut om ett nytt första namn till valsedeln inför Europaparlamentsvalet 2024 senare i år. Och vi gör det därför att partistyrelsen igår beslutade att vi inte längre har förtroende för Sara Skyttedal som toppkandidat i EU-valet.
Hon har alltid varit en kontroversiell figur och befunnit sig lite grann på gränsen och kontroversiell på det sättet att hon har ju kommit med förslag som har utmanat både partiet och opinionen utanför partiet.
Partiledaren Ebba Busch först där på en hastigt sammankallad presskonferens under fredagen, och sen hörde vi tidningen Dagens ledarskribent Frida Park i radion. Opinionsbildaren till höger, veckopanelisten, alltså den tidigare ansvariga för Moderaternas idéprogram, Alice Teodorescu-Måwe, blir toppkandidat för KD i EU-valet. Detta efter att Sara Skyttedal då, efter ett extremt turbulent år där hon åkt ut och in som första namn, nu definitivt åker ut i kylan. Om vi fokuserar lite på Sara Skyttedal och hennes roll för KD den här gången, vi pratade ju tidigare om Alice Teodorescu-Måwe lite. Filip, är det här ett avbräck för Kristdemokraterna?
Alltså Sara Skyttedal har ju spelat en alldeles central roll för Kristdemokraternas vägval och utveckling de senaste åren, och har ju också hjälpt, skulle jag säga, borgerligheten att landa i frågan kring SD. Så jag tror inte man riktigt kan, man ska inte underskatta hennes betydelse. Jag tror också hon hade varit ett draglok nu inför Europaparlamentsvalet. Så det här är ju olyckligt. Samtidigt har hon ju också varit en politiker som dras till kontroverser och intriger. Och som tidigare politiker själv så är det ju så att oavsett hur populär man är som företrädare så kan man som parti inte acceptera det som, nu har vi inte hört Sara Skyttedals egna ord, hon har ju sagt att hon ska återkomma kring det, men av det man lite snabbt i media kan, och det man har hört från Ebba Busch, att hon skulle då ha i underhand och i smyg då tagit kontakt med andra partier, det är svårt för en partiorganisation att acceptera, så är det.
Mm. Ebba Buschs roll då, hon lät lite pressad tyckte jag när hon mötte pressen i de här klippen. Undergräver hennes position? Hon har ändå tagit Skyttedals parti tidigare i vissa kontroverser i fjol till exempel.
Jag vet inte om det påverkar förtroendet för Ebba Busch så mycket. Men det har ju varit en hel del kontroverser kring Skyttedal, och hon driver lite sin egen linje, och på ett sätt så är det lite uppfriskande. Jag gillar ju att det finns en bredd i partier och så, men det får ju inte bli skadligt för partiet som helhet naturligtvis. Då har man ju gått lite för långt.
Det är väl inte bra för Kristdemokraterna överhuvudtaget. Jag menar, de ligger illa till i opinionen, och Ebba Busch har väl inte lyckats så där väldigt bra med omställningen från partiledare till, ska vi säga, ansvarig och ansvarsfull minister. Mm. Så att det är klart att partiet har problem, och det här underlättar ju inte.
Nej, men att de tar in då en profil ändå som ändå har varit starkt kopplat till Moderaterna, kastar ut en annan profil därför att hon ska ha approcherat Sverigedemokraterna, är det något problem?
Ja, det kan ju vara lite svårt att få ihop då. Och det säger väl kanske framförallt någonting om en mycket större och allvarligare kris i Kristdemokraterna, nämligen återväxten. Att man inte bedömer att det finns andra namn i partistyrelsen, i riksdagsgruppen, i ungdomsförbundet, vad du vill. Och att man, precis som Liberalerna, vilket man kanske mer kan förstå, känner behov av att ta in personer utifrån. Så det här är ju ett svaghetstecken naturligtvis för Kristdemokraterna. Liksom det var för Liberalerna. Och kanske lite lustigt för Moderaterna nu som går till val på tre olika listor.
Mm. Och Daniel Lega var väl den som egentligen placerades högst upp när medlemmarna fick rösta, eller hur man kom ju fram till det i alla fall. Och sen så kör man om den demokratiska processen igen nu då på något sätt. Kan det där komma tillbaka och bita partiet i baken?
Ja, men det måste väl skapa intern turbulens som inte är bra för partiet.
Definitivt. När det kommer någon utifrån som bara flyger in på en plats. Ett parti är ju en organisation, en förening, man jobbar tillsammans, och så kommer det någon utifrån plötsligt och hamnar där och man förstår inte riktigt varför. Och så här. Och det sägs att det kanske krävs lite för mycket för att komma upp på listorna generellt sett. Liksom man måste jobba massor med år. Men det här är ju inte heller jättebra för partiet och dess välmående eller dess inre liv. Så att säga. Så att det blir ju intressant att se vad som händer.
Och sen om det nu är så att man uppfattar att Sara Skyttedal har varit lite svårtyglad, så tror jag inte man ska göra några illusioner om att Alice Teodorescu-Måwe är en följsam person. Nu är hon ju helt ny i partipolitiken, och jag förstår som har varit medlem i Kristdemokraterna i vadå, knappt 48 timmar. Och det är klart att hon nu kommer ha en period då hon kommer behöva liksom lyssna in och vara ödmjuk, men Alice själ är väl ändå att vara frispråkig och kritisera det som enligt hennes mening förtjänar kritik. Och det kan ju mycket väl gå i bjärt kontrast och konfrontation med Kristdemokratiska partiet, som hon ju naturligtvis inte har någon erfarenhet av. Partikulturer är ju väldigt märkliga väsen och kan ta tid att komma in i. Så att, det kanske löser den akuta krisen nu, men jag är alldeles övertygad om att vi kommer få läsa mer om Kristdemokraternas inre liv. Mm.
Josefin Utas, du har ju varit både i Miljöpartiet för länge sedan och mer som fri samhällsdebattör, eller vad man ska säga. Hur svår är den där övergången, tror du, att gå
den
in i
partiapparaten? Den är väldigt svår, tror jag. Ja, när man är van vid att man kan säga sin åsikt och göra på sitt eget sätt, jobba på sitt eget sätt, att man plötsligt har ett helt parti att ta hänsyn till, ha dialog med, anpassa sig till. För i viss mån måste man göra det om man ska representera ett parti och ha en dialog. Och särskilt om man hamnar högst upp på en lista till exempel. Det är ganska stort och tungt ansvar. Och att gå från att vara fristående och kunna råda lite som man vill, säga vad man vill, till en sån här position. Det är en jättestor skillnad. Det är en svår transformation att göra.
Det viktigaste då från er två veteraner just i det avseendet, vad ska hon ta med sig? Vad ska hon tänka på?
Man måste vara ganska ödmjuk, tror jag. Vara villig att lära av partiet, partikultur, lära känna människor. Det är jättemycket, det är socialt att vara med i ett parti. Så att mycket relationer och ja, vara i partiet. Och det tar tid att komma in i.
Hur ska hon överleva det här, Filip?
Jag beror helt och hållet på vad hon har för ambition. Om hon vill göra, vara en frisk fläkt som drar röster i valrörelsen och nöjer sig med att sitta i Bryssel, då behöver hon nog framförallt vara sig själv, tror jag, för det är hennes styrka. Vill hon däremot näsla sig in i Kristdemokraterna och ha en långsiktig ambition och skapa en maktbas, ja, då behöver hon göra det som du är inne på. Att resa runt, att dricka kaffe, att liksom ta in hur snacket och tugget går i organisationen. Jag är inte alldeles övertygad om att det är Alice långsiktiga plan. Jag tror inte hon har haft en långsiktig plan. Ärligt.
Nej, hon fick ju, vad jag förstår, reda på det här igår.
Ja, men precis.
Ja. Ja, alltså själv skulle jag aldrig kunna tänka mig att representera ett parti för att jag skulle behöva anpassa mig för mycket. Men jag inser ju att demokratin skulle inte fungera särskilt bra om alla var som jag.
Nej, det är bra att det finns olika kvastar som sopar på olika sätt, får man säga då. Den här veckan tar vi bort inte mindre än halva veckopanelen för dig som lyssnar men som ännu inte tecknat en prenumeration på Kvartal. Men vill du höra hela, då finns ett enkelt sätt. Gå in på kvartal.se/kampanj så kan du snabbt och enkelt teckna en prenumeration på Kvartal. Och just nu får du faktiskt 3 månader för bara 3 kronor. Helt utan reklam och fri tillgång till alla artiklar och poddar såklart. 3 kronor för 3 hela månader alltså. För en massa verkligt fri och oberoende kvalitetsjournalistik från några av landets absolut skarpaste journalister inom politik, kultur, samhälle och vetenskap.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal. Det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.